Cykelradion, avsnitt nummer 57.
Det ska bli spännande. Det har ju varit en hel del som har hänt här sen sist. Alltså, dels har ju vi släppt det här cykelpratarna.se, så det kan vi prata lite grann om också här under programmet. Men sen vi har ju varit i kontakt med Fredrika och, som är ute på sin grymma resa runt jorden.
Precis, just nu när vi pratar så har hon vilodag i Lima.
Ja, och då är det inte liksom utanför Sälen där uppe, utan det är i riktiga Lima.
Riktiga Lima, det är Perus huvudstad.
Härligt. Och sen har jag haft Giro d'Italia som jag har jobbat stenhårt med, som var en fantastisk cykeltävling. Det kör jag lite, ska säga, repetition. Det är det som var intressant och det som var spännande. Det kommer jag berätta lite grann om också.
Och jag har varit ute också på ett etapplopp, fast inte riktigt samma kaliber, men nästan, Vänern runt. Tre dagar runt Sveriges största sjö, nästan 400 cyklister gjorde det där evenemanget nu bara för några dagar sedan. Och då var jag med och funktionerade.
Och sen har jag ju dragit igång, eller det har blivit lite mer uppsving på hur jag startade för ett antal år sedan egentligen, utifrån det att jag nästan höll på att bli påkörd av en bilist en gång. Och då kände jag, nej, det borde vara en lag på att man ska vara minst 1,5 meter ifrån cyklisten när man passerar. Och har ju en Facebookgrupp där nu med snart 6000 medlemmar faktiskt, så där går det undan. Så det tänkte jag också snacka lite grann om.
Och så har vi ju tävlingen såklart.
Med den världens snyggaste cykeltröja i pris kan vi säga. Cykelradion.se, kalas sponsrar för 7:e året i rad. Och ja, den här gången tycker jag nog att det är den snyggaste.
Det låter i och för sig som gamle Samaranch när han avslutade de olympiska spelen. Konstaterar att det var de bästa spelen någonsin. Men jag håller med dig. Den är grymt snygg.
Den är grymt snygg, men det var de andra också just när de kom.
Ja, men det är ju så med mode och såna här grejer. Alltså, det förändras över tid.
Det gör det verkligen. Så att, ja, och jag har ju liksom, där jag sitter här nu när vi spelar in i Studio Konstans, så har jag liksom utsikten över alla 7 tröjorna som vi har på vägen där.
Ja, så att det går ju, färgskalan är ju rött, svart, grått, celest och vitt.
Genom åren har det varit om, ja, precis. Får vi se vad det kan bli nästa år då?
Ja, det vet vi inte, det är långt till dess.
Men det är en sån tröja i pris i varje fall, för dels för 56an och sen är en i 57an en ny tävling också. Och jag ska komma på en bra tävling här under resans gång här.
Ja, och det här programmet, precis som alla nu för tiden, görs ju som en direktsändning.
Och nu har vi ju inte ens gjort någon reklam för att det är direktsändning, så har du ju kört lite på Twitter kanske, ja.
Nej, jag har inte hunnit det innan. Det kom ju snabbt på det här.
Ja, det gjorde det. Men vi tycker att det är enklare. Vi kör live för att då får vi lite mer dynamik och då kan det bli lite gardet och sånt där. Så att det är trevligare, tycker jag.
Ja, och vi redigerar inte i efterhand. Det är det som är grejen med direktsändningar också. Att det blir ju som det blir.
Precis, så även om du lyssnar på det här programmet i oktober eller när du nu gör det så att säga, så är det liksom från en direktsändning. Oklippt och klart.
Ja, det här är ju en radio, cykelradion. Det är liksom ett radioprogram. Ja,
till skillnad mot en hel del andra poddar där de bara pratar, men här kör vi lite musik också.
Vi gör det, och det är lite kul att se, tycker jag, de här mejlen som kommer med svar på lyssnarfrågorna. Där ibland är det med lite kommentarer om olika saker. Och nu senast var det en eller ett par som konstaterade att det här var rätt schysst att lyssna på när man satt på jobbet.
Ja, det får man ju göra. Det är ju inte alls ovanligt att folk har radion på, så att säga. Det är ju en gammal klassiker. Och jag har sett också på mitt jobb, ja, nu jobbar jag ju inte längre, men när jag jobbade på, att det är rätt många som inte liksom har förstått att radion faktiskt finns i datorn, va? De har en liten transistor står i fönstret och där har de radion på. De kan ju välja en helt annan typ av radio om de vill, den som är i datorn. Då kan de ju lyssna på precis vad som helst, och inte minst på såna här poddar.
Precis. Och eftersom det här då är radio, så vi kanske kan köra en låt. Det finns ett litet tema på musiken idag.
Då ska jag försöka lista ut vad det kan vara sen då.
Ja. It's all right with me, as long as you by my side. Talk or just say nothing, I don't mind your looks and
just until I found words often don't come easy. I never learned to show the inside of me. Oh no, my baby, and you, I'm always patient, dragging out what I try to hide. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure.
Ja du, Anders.
Ja, den där har jag inte löst än, temat. Det var första låten det där. Vad var det för gäng som spelade?
Ten Sharp. Och låten heter You.
Jo, det kunde jag nästan förstå att den hette. Ten Sharp, det här, om jag så har försökt att gissa i resten av mitt liv, så har jag aldrig kommit på att det har funnits en grupp som heter så. Men bra låt.
De kommer från ett land, ett ganska platt land med randig flagga.
Okej, de kommer, det är många länder som är ganska platta med randig flagga. Ett av de länderna som har en randig flagga är ju Tom Dumoulins hemland, Holland, eller Nederländerna som man säger nu för tiden i större utsträckning än du och jag växte upp, då sa man alltid Holland, men nu är det Nederländerna som gäller. Tom Dumoulin vann ju ett spännande Giro d'Italia som jag har varit med och kommenterat från den 5 maj som man startade i Alghero, där du och jag spelade in ett avsnitt av cykelradion.se för ganska precis 11 månader sedan.
Stämmer.
Där spelade vi in. Där var ju du och jag på semester ovetande, så inte riktigt ovetande precis innan, men vi beställde resor ovetande som att den andra hade beställt en resa just i Alghero. Vi cyklade tillsammans för första gången i vårt liv där, och enda gången hittills som vi har cyklat tillsammans, så cyklade vi i Alghero. Där startade det Giro d'Italia, och då var man 3 dagar på Sardinien, så då drog man vidare och körde 2 dagar på Sicilien, och sen så nere vid klacken, eller rättare sagt vid tån så att säga, hoppade man över till fastlandet i Reggio Calabria, och sen var man nere vid i Apulien, som man tog sig upp i Apenniner, man körde ett fantastiskt klättring som heter Blockhouse av alla konstiga namn, så mitt i Italien, och sen upp i Dolomiterna, och sen till sist skulle allting avgöras inne på Milanos gata på ett tempoloppstart i Monza, den 29,9 kilometer långa tempoetappen, och då var 1,5 minuter mellan 5 stycken cyklister inför det, och jag var ju så här kritiskt, tänkte jag liksom, tempolopp sista etappen, det är ju jättetråkigt, det kommer vara någon som leder med 4,25 eller 6,10 eller något sånt där, det brukar ju vara så på de här långa 3-veckorsloppen, men den här gången var det ju superspännande hela vägen in, och vi hade några magiska etapper. Ja, det var mycket som var magiskt på Girot, förutom då att man nästan nu försökte liksom passera varenda region. För Girot fyllde ju 100 upplagor. Det var den 100:e upplagan i Girots historia. Då ville man då fira lite extra. Och genom att besöka så många regioner som möjligt. Och hade tur. Man hade ju väder. Alltså, det var 36 eller om det var 37 regndroppar. Alltså, det var någonstans där. Det var inte mera regn under hela Girot. Och ingen snö och ingenting. Trots att vi var uppe på över 2700 meter över havet ett par gånger. Om faktiskt över 2000 meter under årets upplaga av Girot. Man hedrade också Bartali, Coppi, Gimondi, Pantani. Och tyvärr också fick man liksom, med tanke på att Michele Scarponi, en av hemmaåkarna, omkom bara några veckor innan i förberedelserna för Giro d'Italia, så hedrade man också Scarponi med en stigning. Mortirolo-stigningen är en mytomspunnen stigning på Giro d'Italia. Alltihopa kokades i en mix. Det var också ett rekord vad det gäller antal länder som vann etapper. Alltså 12 stycken cyklister från 12 olika länder som vann etapper. Segerrikast av de som vann flest etapper var en debutant, kolumbianen Fernando Gaviria, som vann sin första etapp i en Grand Tour när han segrade i Cagliari på Sardinien, den tredje etappen. Och då var det kantvind, som dessutom knottrade sig på armarna på mig när det kantvind. Den etappen är den som jag kommer ihåg mest. Det de flesta kommer komma ihåg mest av det här, det var ju att den rosa ledartröjan Tom Dumoulin var tvungen att stanna och göra tvåan. Det vill säga, han kunde inte hålla sig längre. En dålig mage när vi var på den tuffaste etappen av dem alla. Man skulle upp för Stelvio 2700 meter över havet. Då hade man innan haft Mortirolo och sen skulle man ha Umbre Alpass som är 2500 meter. Och precis när man åkte ut från Valmünster i Schweiz, så ja, då kunde han inte hålla sig längre utan var tvungen att stanna efter vägkanten och tömma tarmen. Lyckades liksom ändå liksom inte förlora så mycket tid, så att han behöll den rosa ledartröjan, men blev av med den på kommande etapper och startade alltså den sista etappen i Monza på som fjärde placerad. Pressade sig förbi sina konkurrenter som låg före och vann Hollands första etapp någon gång i Giro d'Italia. Den tredje holländaren att vinna en Grand Tour. Mäktigt av Tom Dumoulin.
Det känns som att om någon skulle skriva ett manus till en cykelfilm som skulle heta Girot, så skulle man kunna säga, men du kan inte ha med så där mycket i en och samma, du kan inte ha alla de där ingredienserna.
Nej, allt hände ju mer eller mindre den här gången. Så det var mäktigt att följa. Vi såg ju också, jag och Roberto Wacker som kommenterade det här liksom på sociala medier, för det är där någonstans man mäter temperaturen idag, liksom, är det här intressant eller inte intressant. Men på sociala medier fullkomligt exploderade liksom, med inlägg och hejarop och många som var engagerade, och trots då liksom att sändningarna mestadels går på arbetstid. Men många hinner ju hem sig på slutet och se själva finalen som av de olika etapperna. Ja, det var häftigt. Mm. Bara en italiensk etappseger, det är rekordlite också.
Ja, vad säger man i Italien om det då, tror du?
Ja, Italien är man ju bekymrad naturligtvis. Man har Lo Squalo som man kallas för, hajen från Messina. Vincenzo Nibali är ju en 3 veckors cyklist som är en specialist på att köra i 3 veckor. Blev 3 den här gången. För 9:e gången i karriären fick han kliva upp liksom på podiet, att vara bland de 3 främsta på en Grand Tour. Men saknar lite karisma och sånt där. Man skulle behöva ha någon riktigt stor stjärna. Italiens och cykelåkning, det dallrar lite grann.
Mm. Men själva evenemanget Giro d'Italia var en höjdare.
Ja, det var det. Det är som vanligt en succé. Det är det nästan alltid. Och jag säger att det finns ingen vackrare idrottstävling var man än letar någonstans. Girot med alla dessa fantastiska helikopterbilder från ett enormt vackert landskap och alla de här små pittoreska byarna och de stora städerna med de stora katedralerna. Domen slutade med allting slutade i Milano vid domen, den mäktigaste av dem alla. Det är ståpäls. 3 veckor.
Och som jag tycker och som betraktar lite från sidan genom tv-rutan, så känns ju Girot alltid mycket mer oförutsägbart också på alla sätt än det här maskineriet som utgörs av Tour de France.
Ja, jag håller med dig. Och det är, i och med att det är så tuffa klättringar som det också är på Giro d'Italia, så kan man ju inte slå volter varenda dag så att säga. Så det blir förändringar hela tiden och de är små, lätta, fjäderlätta. Den enda då som var lite reslig, det var ju just Tom Dumoulin. Han är 85 lång men vägde in på 69 kilo, så det är liksom ingen demauler direkt.
Inte direkt. Mm. Då kan vi lägga Giro d'Italia 2017 till handlingarna.
Ja, det gör vi. Ja, men vi minns det väl.
Vi minns det väl och vi gör det med en låt som inte har med Giro att göra men som ändå har med det hela på något sätt att göra. Venus heter låten, Shocking Blue heter gruppen och ska vi knyta ihop den där säcken nu?
Ja, precis. Vad var det då?
Men det var ju samma som Ten Sharp, de är från Holland, ja, såklart.
Så det är en hyllning till Tom Dumoulin alltså, som vann Giro d'Italia kan vi säga, ja. det här programmet.
Så är det.
Du hade ju också varit ute på lite etapplopp av en liten annan karaktär.
Ja, för 46:e gången så arrangerade Örebrocyklisterna Vänern runt. Så nästan 400 cyklister hade anmält sig till det här loppet som startade i Örebro på fredag morgonen tidigt och så cyklar man 3 etapper först till Åmål, sen till Mariestad och sen till Örebro och får man ihop 58 mil på det här sättet.
Mm. Och jag tänker det som det är 22 mil för det är inte knepet där. Det är cykelbanor och det är allt möjligt att ta sig igenom Karlstad och sådana saker. Hur funkar det?
Jo, alltså när så här många människor ska cykla så pass långt, då inser man ju att infrastrukturen i det här landet, den är inte riktigt anpassad till cykling i allmänhet och absolut inte till cykling där man vill cykla lite fortare än 18 km i timmen, om man säger så. Det här innebär att det är mycket kontakter med myndigheterna innan och de var lite sådär skeptiska efter förra året. Särskilt Länsstyrelsen i Värmland tycker jag inte om att man är så här många som är ute och cyklar på vägarna på det sättet. Vilket gör också att det är mycket regler och fix och ordning, men i år hade vi hjälp av frivilliga motorcykelkåren med, som du vet, med motorcykelordinanser. Och så är det genom Karlstad alltid varit ett problem. Och i år så körde vi cykelbana genom Karlstad. Och då får man också säga till cyklisterna, nu har vi kommit överens. Ingen cyklar fortare än 22 km i timmen på cykelbanan. Ingen klungkörning, utan ni får cykla som vanliga cyklister på led.
Funkade det bra?
Funkade väldigt bra. Mm. Det funkade jättebra.
För jag tänker annars liksom så här, vad är det som är unikt med Vänern runt som motionsarrangemang?
Det är egentligen två saker. Det ena är det att det finns ingen tidtagning. Det är alltså ingen tävling.
Överhuvudtaget så att säga.
Nej, det är inte.
Det är ett rent motionsarrangemang. Ja.
Och det andra är att cyklisterna delas in i grupper, i fartgrupper, allt efterifrån. Alltså hur fort vill du cykla? Mm. Och så får man svara på den frågan när man anmäler sig. Och så har vi ett antal olika grupper då, från 24 km i timman i snitt till de som cyklar drygt 30 i snitt. Mm. Och så håller man sig i de här grupperna under resans gång. Man har en tydlig gruppledare som håller ihop hela gänget. Så det är väl det unika. Och sen också det sociala när man kommer fram till etappmålen. Då är det gympasal som gäller för de allra flesta. Några, de hyr väl in sig på något vandrarhem eller någonting. Men de allra flesta, de ligger där och snarkar i kapp.
Oj.
I gympasal.
Men det är tur att man cyklar mycket, för då är de ju trötta. Så då somnar man av trötthet om inte annat.
Ja, det brukar inte vara så jättemycket liv i de där salarna på nätterna. Utan det snarkas rätt gött. Mm.
Du, jag läste, eller jag gjorde inte alls det. Utan jag hörde faktiskt på riksnyheterna när jag satt och åkte bil. För jag åkte rätt mycket bil i samband med Giro d'Italia. Helt plötsligt började man prata om Vänern runt där och ett inbrott.
Mm, det var en riktigt tråkig historia i Åmål. Där så övernattar vi, bor på en stor skola, och där låser vi in cyklisterna, eller cyklarna. Cyklarna låses in i en stor hall där, kan man säga. Och under natten någon gång så har någon eller några, efter att polisen har varit där och undersökt, borrat hål i ett lås till en bakdörr. Tagit sig in, letat rätt på 12 stycken tämligen exklusiva cyklar. Och bland 400 cyklar.
De har alltså valt ut?
De har valt ut. Mm. Det såg man tydligt att...
Det var inte att de stod ytterst eller
nej, sådär. Nej, utan man kunde se att man har valt bort en billigare cykel. Och lastat dem där på något sätt och försvunnit med dem. Det här upptäcktes då i samband med att vi öppnar där på morgonen och ska börja plocka ut cyklarna till de som ska åka iväg tidigast.
Ja, vad tråkigt.
Ja, det där är en riktigt, riktigt trist historia. Och det är klart, naturligtvis oerhört trist för dem som blir av med sina cyklar, sina dyrgripar. Så är det. Mm. Men det lägger också en slags sordin på hela stämningen för evenemanget. Och naturligtvis jättemycket extra jobb för arrangörer och alla.
Mm. Men om man säger något så här arrangörsmässigt då, cyklarna var inlåsta, det är ett rent inbrott ändå, så att säga. Det och det här är ju, tänker jag, det här är ju inget slump, utan det här är ju, eftersom man borrar och hämtar de dyraste cyklarna, det här är ju folk som vet vad de gör. Och det gör det ju ännu värre. Alltså det är på något sätt att någon i familjen, om man nu ska känna skillnad på en 60 000 kronor cykel och en 20 000 kronor cykel, då måste man liksom vara ganska kunnig.
Ja, du måste ju veta vad du letar efter.
Ja, det gör det ännu värre tycker jag i det här fallet. Ja, ja, vad säkert, jättetråkigt.
Ja, mycket tråkigt. Och då kan man väl skicka med då till den som eventuellt tycker att den får ett flott erbjudande om att köpa en dyr och fin cykel till ett alldeles för lågt pris.
Mm, då har den kanske varit i Åmål.
Mm, det är någonting verkar vara för bra för att vara sant, så är det oftast så.
Så, ja, jättetråkigt.
Det var tråkigt, men förutom det så var väl arrangemanget som sådant en succé, inte minst med tanke på vädret.
Ja, det var bra väder på Girot, bra väder på Vänern runt, och för att det, hur det än är, alltså cykla liksom runt Vänern, hur många mil blev det totalt?
Det är 58 mil tror jag det blir.
Från Örebro då, så att säga. Ja, och få bra väder runt hela är guld. Hur många gånger ser man Vänern då?
Det är en jättebra fråga. Nu har jag åkt bil runt och då åker vi inte riktigt så nära, men jag tror att man ser väl Vänern kanske. Man ser nog Vänern varje dag, det tror jag.
Ja, det är skönt.
Men man åker ju inte direkt i strandkanten.
Nej, det här är ju ett litet svenskt fenomen tror jag. mer eller mindre ett svenskt fenomen. När man arrangerar motionslopp så vill man gärna köra runt en sjö. Det är liksom på något sätt att du kan fasen inte gena någonstans. Det är här. Men tittar du på motionslopp i många andra länder så är det ju inte det som är liksom grejen att man kör runt en sjö. Utan man har en sträcka man tycker är lämplig och bra. Nu finns det kanske inte så mycket sjöar som är så pass stora i andra länder. Men det är sällan det liksom är runt en sjö utomlands. Men det är nästan alltid runt en sjö ja. I Sverige.
Ja, men, det där, jo, men jag tror att det är väl också att vi har rätt mycket sjöar. Och så är det väl ganska enkelt. Liksom, ska vi cykla runt?
Ja,
ja det gör vi. Precis. Så är det lätt att ta ett lopp. Och så blir det så bra namn. Vänern runt, ja. Vättern runt, ja. Hjälmar runt. Ja,
det, man förstår ju. Det är, alltså, även om man inte cyklar så förstår man precis vad de har gjort. Och eftersom vi har gått i skolan allihopa så har vi också lärt oss att vilka sjöar som är stora. Så alla vet ju att Vänern är extremt stor och likaså Vättern att det blir många mil. Och det är i sig då maffigt att liksom, tillsammans med andra ta sig runt de här sjöarna. Mm. Då, för att då kan man alltså prestera väldigt många mil.
Mm. Så är det. Innan vi går på loss på ny tröja och lite såna grejer ja. Så jag kör en låt.
Kör en låt till,
ja. Ja, jag tänkte det. Mm. För att liksom runda av Vänern runt. Och det är ju två fantastiska evenemang i Mariestad när vi, den här helgen när vi är där. Dels är det Vänern runt och sen så har de ju sin berömda, det heter ju förmodligen inte raggarunda, men det är vad det är. Det är kolossalt mycket bilar av skiftande kaliber. Utmärkande är att materialet till en framdörr räcker väl till typ 8 moderna småbilar, kan man säga.
Stora amerikanska bilar.
Stora amerikanska bilar som drar en hel del soppa. Rymmer mycket folk och det spelas jättemycket hög musik. Bland annat lite sånt här kan man få höra. Bergsraggan och Hanses kometer. Det är helt schysst morsan.
Vad bra, det var ju morsdag dessutom så det passade ju perfekt då med den.
Det gjorde det. Från Vänern runt till jorden runt så är det inte särskilt långt. I alla fall inte avståndsmässigt mellan inslagen här i cykelradion. Fredrika Ek, som vi pratade om i början här, är ju i Lima i Peru. Jag snackade med henne precis, ja, när jag kom hem från Vänern runt så hade jag kontakt med henne på Skype och vi kunde konstatera att det har ju hänt en hel del med hennes framfart sen vi pratades vid sist. Mm.
Ja, det har det. Ja, nu är jag med kommen från Anderna och sitter och har det väldigt bra och väldigt lugnt här i Lima.
Är det skönt att ha det lugnt eller är det liksom rastlöst?
Ja, alltså det har redan sedan ett gäng dagar nu gått över till att vara väldigt rastlöst. Jag behövde eller behöver väl egentligen fortfarande en ordentlig vila där efter att ha kommit ner från mina sista pass. Det blev ett gäng av dem hela vägen upp till 5000 meter där till slut. Och så det har varit skönt att komma ner hit. Men grejen nu är att jag är lite strandad här helt plötsligt. Jag väntar på en försändelse med mitt andra pass som jag behöver för att jag helt enkelt har slut på sidor. Så nu är sitta och följa en sån här tracking-kod och hoppas att den peruanska tullen snart ska släppa det där paketet så jag kan sticka vidare.
Ja, men det är också någonting att ha som merit i sitt CV att ha kört slut på sidorna i passet på 2 år med hjälp av en cykel.
Ja, alltså riktigt än är de faktiskt inte slut. Och tanken var att jag skulle kunna köra slut klart hela resan på det passet jag reser med. Men sen blev det ju den här lilla detaljen att jag nu slopar USA mot Afrika. Vilket betyder att jag återigen går in i världen med klisterlappsvisum som tar upp hela sidor. Så då krävs det att ha lite fler.
Vi låter den där lilla detaljen att du nu slopar Nordamerika mot Afrika hänga i luften några minuter. Vi måste backa bandet lite, känner jag till, när vi pratade vid senast. Det känns som att jag måste smälta vissa saker. När vi pratade vid senast, då var du på väg in i den här saltöknen. Kommer du ihåg det?
Ja. Salar de Uyuni i Bolivia, som är, ja, det räknas som världens största saltöken och är enskilda cykelupplevelser, kan det nog vara en av de häftigaste grejerna jag någonsin har gjort faktiskt. Så det, har man inte gjort det än så är det bara att googla fram det, skriva upp det på någon slags bucket list och se till att man får ta sig dit. För ja, det i sig, det var 2-3 dagar jag gjorde det på, men en helt otrolig upplevelse.
Kan du beskriva vad det var som du var med om där?
Man är ju med om ingenting för kanske första gången på riktigt. Det är ju kort beskrivet en enorm uttorkad uråldrig sjö som nu bara är ett stort ingenting av salt. Så att få sippa upp tältet en morgon där och bara liksom få kliva ut i ingenting förutom en 360 graders soluppgång och samma sak på kvällarna. Det är verkligen så där tystnad och tomhet på ett sätt som ja, det är svårt att beskriva. Och sen som Sundsvallsbo eller som norrlänning så tog det åtminstone fram till sista eftermiddagen där innan min hjärna liksom kunde acceptera att det faktiskt inte var snö jag ser på, utan det kändes som en sån här perfekt packad skare, men det var ju bara salt alltihop.
Vad var det för temperatur i den där öknen?
Där ute så, ja, det kan väl ha varit runt 15-20 på dagen någonting och så runt 0 på nätterna, så det var jättefint.
Men det här, alltså, blir man inte skraj när det inte finns någonting annat än när det är saltet runt omkring?
Jo, alltså man kan få lite svindel tycker jag ibland. Man börjar ju experimentera snabbt, alltså först är det bara häftigt att cykla där. Men sen efter några timmar, det är ju fortfarande bara ingenting. Det är som att sitta på en spinningcykel mot en vägg liksom. Men när man kan börja leka med och se hur länge vågar man egentligen cykla och blunda. För ingenting kommer komma. Alltså, och bara blunda, typ snurra runt ett tag och sen försöka gissa vilket håll man ska åt. Alltså sådana, det är bara ingenting. Och det är lite svindlande i stunden. Men för mig så var det bara, absolut mest bara jättehäftigt.
Är det så här magnetkompass eller GPS som leder dig åt rätt håll då, genom den där saltöknen?
Ja, där var jag ganska glad att jag har en sån gammal ordentlig kompass också. För min telefon kraschade där ute, så det hade ju varit, dumt att göra de här blunda tävlingarna med sig själv och sen då inte veta åt vilket håll någonting ligger åt i slutet.
När saltöknen tar slut och du kommer till land kan man säga, när du kommer till liksom vanlig natur igen, hur ser själva skarven ut?
Jag vet inte ifall det ser olika ut på olika delar av den här sjön, men det är precis på samma sätt som att en skarv till en sjö där vattnet fortfarande finns. Det är ju väldigt tydligt vart det börjar och slutar. Sen klev jag rätt ut på gräs, mer eller mindre, och gick in i min första by och som låg precis där vid gränsen till sjön. Och det var väl 200 meter bort till de allra första quinoa-planterna, så det... Ja, det är verkligen en tydlig skarv. Jättehäftigt.
Jag tipsar ju dig om de här rostiga järnvägsvagnarna. Det kanske inte var något.
De fick de andra turisterna åka och titta på istället för mig.
Ja, det känns som att du gjorde rätt val. Jag ska inte komma med några fler såna här tips, känner jag.
Tips är alltid välkomna. Och sen är det tyvärr lite för sällan som jag tar till mig av dem.
Ja, nej, men det är väl det som är grejen kanske med den här typen av resor också, att du får hitta din egen väg och upptäcka, göra dina egna upptäckter helt enkelt.
Ja, jo, men lite så är det väl.
Vilket också visar oss på de här fantastiska bilderna som vi kan ta del av på din blogg. Och inte minst de här saltökenbilderna är ju fantastiska, tycker jag.
Ja, men tusen tack. Och det är ju, jag är ju bortskämd med sådana otroliga miljöer, så jag behöver mest klicka på avtryckaren på något vis.
För att sen de här bilderna från Anderna tar ju också nästan andan ur när man ser dem. Det är så storslaget och allt det där. Alltså, blir det inte svindel där också, fast av ett annat slag?
Jo, och framförallt Anderna här, alltså de peruanska Anderna som jag har cyklat nu, det är utan tvekan den mest häpnadsväckande bergscykling jag har gjort någonsin. Jag tycker mig ändå att jag har ju hunnit med några bergskedjor nu, så att jag... Det är inte så lätt att imponera på längre, men det här har varit helt utomjordiskt. Och på samma sätt som du säger, de är ju fantastiska de här bilderna som man får med sig från sådana miljöer. Men samtidigt när man är där, det är ju den här aldrig övergående frustrationen över att det går inte att fånga de här platserna man får uppleva. Så jag önskar så mycket att fler ska kunna ge sig ut på sådana här resor som jag gör och ta sig till de här platserna, för det är också... Det är ingen idé att cykla precis där jag har varit nu. Jag hittade mina små paradis och sen ger man sig ut vart det är, så hittar man sina. Och det finns ju så oändligt många platser som slår allt vad vi kan läsa oss till på de här topp 10-listorna, vad man borde se i olika områden. Utan jag är ju så glad att jag då, å ena sidan, jag missar ju den här tågkyrkogården då. Men istället så får jag se de här otroliga sjöarna och bergen och sådär som man... som lokalborna som bor där knappt vet vad de heter själva. Och det är ju en häftig känsla också, att den här känslan av att ha hittat det själv.
Men du, om vi nu tar det här som kommer att hända längre fram, din lilla ändring i planen. Alltså, vi är ju ganska många som är skeptiska till att man ändrar väl utarbetade planer bara så där. Alltså nu, du kommer inte att cykla genom Nordamerika, du ska dra till Afrika plötsligt.
Ja,
jag
håller ju inte med den här allmänna bilden av att planer är till för att hålla. Så jag fortsätter göra planer, jag har alltid gjort det. Och så spontan är inte den här svängen till Afrika, utan jag fortsätter göra mina planer, men jag driver, eller älskar och förändrar dem. Och hela den här resan handlar ju till så otroligt stor del om att pusha mig själv. Och efter 2,5 år genom de platserna som jag har fått besöka, att göra det i medvind på asfalt mellan hamburgerrestaurangerna i USA hade inte varit det. Så för det här projektet, alltså på pappret, så är det här en katastrof för det här projektet. För det var, jag behövde ju bara cykla i handen på något vis, var tanken då, när jag fortfarande skulle genom USA så. Nu har jag ju då vad som lär bli den största utmaningen hittills framför mig. Och för mig, för vad det handlar om för mig, så är det här det enda vettiga jag kan göra. Och jag, nu har jag, alltså jag cyklar med de här fjärilarna i magen som jag älskar mer än något annat på jorden. Så... Nu får jag ju mycket tid här, Ilma, så nu är det mycket research kring rutter och hur man faktiskt ska kunna sy ihop en tur genom Västafrika. Och jag tror på ett eller annat sätt så brukar ju saker gå, men det kommer bli något att bita i det här.
Alltså, hur tänker du grova drag då?
Nu så, det finns några grejer som blir avgörande nu, men egentligen grovt sett så kan man väl säga att jag har Västafrika som jag vill cykla. Då har jag egentligen två alternativ rent byråkratiskt som jag ens kan flyga in till. Då det inte finns en enda västafrikanskt ambassad eller konsulat här i Sydamerika egentligen. Så det kommer bli en flygning till Togo eller Senegal. Förhoppningsvis Togo. Just för att verkligen få ta mig igenom Västafrika som jag är så otroligt sugen på att få ge mig på. Alternativet om det sticker iväg med tid och jag inte lyckas hitta en rutt som faktiskt går att genomföra rent visummässigt och ja, säkerhetsmässigt förstås, så blir det att flyga in till Senegal och egentligen bara få liksom Sahara upp till Europa. Så vi får se.
Ja, öknar verkar vara, förutom berg så verkar öknar ligga i varmt om hjärtat.
Öknar ligger i varmt om hjärtat, men jag vet inte riktigt vad den här grejen är med att jag alltid ska ta dem i motvind. Det blir ändring till nästa tur helt klart. Oavsett så kommer det gå långsamt genom Sahara, för det vindarna kommer åt fel håll för mig där.
Ja, hur som helst, alltså, jag kan också tänka mig att ibland är det nog bra att revidera sina planer lite grann. Jag menar, och livet är det som pågår hela tiden, så att det är klart att du ska ta den här. När den tanken ändå har slagit rot, det är klart att du ska genomföra det där.
Jo, men absolut. Och allt jag vill det är ju att få göra den här resan, inte att ha gjort den. Så det är verkligen, ja, det är äventyret som är grejen. Och jag tror att, för jag vet själv numera vad jag gillar, vad jag går igång på och vilka utmaningar som jag växer av. Och det här är det ultimata, det är jag helt övertygad om.
Och medans vi håller på här hemma då och kollar hur många gånger vi hinner klippa gräsmattan innan midsommar, så får väl du fortsätta ditt planerande och cyklande. Så jag är säker på att vi kommer höras av igen innan du lämnar Sydamerika i alla fall.
Absolut, jag sitter nu med och försöker vara riktigt seriös med Excel-ark och allting för att och faktiskt på riktigt nu räkna baklänges för att hinna hem till jul. Så ja, det börjar dra ihop sig på något absurt sätt.
Och slutspurten går genom Sahara i motvind. Det är bra!
Strålande! Vad kan gå fel?
Precis.
Att cykla är att färdas med måttlig fart. Att cykla är att tända ett ljus i skymningen. Att cykla är hälsosamt, det ökar sysselsättningen av hjärnans motskär och skärper sinnena. Att cykla är att tänka, att cykla är att vägra lämna sitt bidrag till förskämningen. Att cykla är att avstå från kravet på nya dyrbara trafikleder och parkeringshus. Cykla är att inte i onödan tära på jordens knappa tillgångar. Att cykla är att lätta på vår skuldbörda. Att cykla är därför nödvändigt.
Att cykla är nödvändigt.
Ja, äntligen lite musik som jag begriper mig på. Emma Dumminen, härligt.
Ja. Och dessvinnan då Fredrika Ek från Limas, från Perus huvudstad Lima.
Ja, vilken tjej. Alltså, jag är så begeistrad av att lyssna på hennes liksom, äventyr. Och nu Afrika, det känns lite halvrugget. Så där, liksom, men hon är klok, så det här kommer gå bra.
Hon är ju det. Hon vet vad hon gör.
Verkligen. Så det är kul. Jo, det hon kanske liksom så småningom när hon landar hemma i Sundsvall till julen då, får vi landa och prata med henne om det här med bland annat då, hur beter sig bilister egentligen mot cyklister. Jag startade den här Facebookgruppen Lagstadga 1,5 meter för våra liv, och det har liksom blivit så här, på vårkanten så hugger det ju tag ännu mer, helt plötsligt är det väldigt många fler som är ute och cyklar, och man ser i de här sociala medierna som att alla sköter sig inte liksom bland bilisterna. Men det som är också viktigt är att vi som cyklar också sköter oss. Jag blir ganska irriterad som bilist också på att cyklister inte väljer cykelbanor liksom mer konsekvent än vad de faktiskt gör. Nu, då tänker jag på såna här lyckliga cyklister som jag själv är. Så att, men kan man cykla på liksom cykelbanan så gör det, för det är ju såklart det allra bästa. Och man behöver liksom inte så nyttja alla rättigheter, utan samarbeta bra i trafiken är ju det som är bra. Men sen bilisterna naturligtvis får liksom inte bli poliser över oss cyklister eller rätta till oss genom att köra nära, så han lär sig. Vi funkar ju inte riktigt så, vi människor. Det är liksom samarbete.
Ja, men precis. Och sen det här lite fåniga resonemanget som blir om vi och dem. Ja. En del då hävdar jag, men vi som bilister har faktiskt betalat vägen. Ja, fast många av dem som cyklar har dessutom körkort och är bilister. Dessutom funkar inte systemet i Sverige med skatter så. Nej. Att man betalar skatt till en viss sak, utan det man betalar för sitt fordon, det går in till det allmänna. Och så heter det dessutom allmän väg. En väg där allmänheten har rätt att vistas.
Precis, och sen har ju allmänheten skyldighet att uppföra sig på den, så att säga. Både som cyklister och som bilister och som gångare eller vad man nu tar sig fram på för sätt. Så att, men ändå, ni som ännu inte har gått med i den här gruppen, gå med. Ju fler vi blir, så tänker vi försöka göra någonting med det här så småningom. Det är liksom min plan, men vi ska nog uppåt en 10 000 så att vi känner att vi har lite slagkraft.
Ja, men det tycker jag. Och sen dessutom, det här är ju ett sätt att anpassa de svenska trafikreglerna till hur det är i många länder ute i Europa, inom EU.
Ja, och det handlar inte liksom att jag förväntar mig liksom att polisen ska ut och börja mäta hur många centimeter från cyklisten. Det handlar ju mer liksom att med en upplysning och en förståelse för att det faktiskt är oskyddade trafikanter. Vi ska samsas, som sagt, vad det är det som är det viktiga. Mm. Du, det börjar rundas av här alldeles strax, tänkte jag. För att vi har ju att redovisa våran lyssnartävling.
Just precis, från förra programmet.
Och då var ju frågan liksom, var någonstans Giro d'Italia avslutades, och det har vi ju pratat om i programmet här, och nästa fråga ska vi också knyta ihop runt omkring just det. Och det rätta svaret var ju att det avslutades i Milano. Det är ju den platsen som man oftast haft morgon på Giro d'Italia, men det är inte alls på samma sätt som på Tour de France, att man alltid går i mål på i Paris och sedan 1975 alltid på Champs-Élysées, utan det ser lite olika ut på Girot.
Och det var väldigt många som hade varit med och tävlat den här gången.
Ja, faktiskt. Och alla har ju svarat rätt. Det är en och annan som svarar på någon gammal fråga också, men det blev ju fel.
Precis, de sorterar vi bort helt enkelt. Det är lite konstigt annars. Men det är ju så här, det har vi sagt tidigare också. Det finns ju inget liksom sista datum för när man ska skicka in sitt svar. Utan det är bara att skicka in det till dess att vi kör igång nästa program. För då är det för sent.
Ja, så nu är det alltså för sent.
Nu är det för sent att svara.
Så, dra igång tombolan, Thomas.
Då snurrar vi igång där. Poff! Där har vi. Hej, årets målgång i Giro d'Italia sker på pavén på Piazza Duomo i Milano. Tröjstorlek medium. Tack för ett underhållande cykelradioprogram. Med vänlig hälsning, Per-Anders Fredriksson. Kumla.
Ser du, vad bra. Det kan bli en dörrleverans kanske på den tröjan.
Det kan bli en dörrleverans på den.
Du jobbar ju lite grann i Kumla.
Just det. Så att det...
Ja, grattis till det.
Stort grattis.
Jo, det var ju så här liksom också att den här sista etappen som jag pratade om på Giro startade ju Monza. Och Monza för oss svenskar och för inte minst för oss som är från Örebro är starkt förknippat med en av Sveriges genom tiderna främsta idrottsmän, nämligen Ronny Pettersson, som är från Örebro och är från Almby. Och Ronny Pettersson var ju så att det var på Monza den 10 september 1978. Stod han på start innan. Han körde på sin reservbil lite grann, Ronny. Men redan i första svängen liksom var det Ricardo Patrese som körde in. Jag tror det var James Hunt, och sen blev liksom Ronny påkörd bakifrån då utav andra bilar och var på bilen futtad eld helt enkelt. Och det såg väldigt dramatiskt ut, och det var ju så att de andra förarna, bland annat James Hunt, var de som drog ur Ronny ur det här eldhavet. Och han var hela tiden vid medvetande, Ronny Pettersson. Vilket båda hade gått, såklart då. Men han var ju, hade ju mängder av brott på sina ben. Han tror att jag läste någonstans att det var 27 stycken brott, alltså frakturer på bägge benen tillsammans då. Och man bestämde sig ganska snart med Ronnys medgivande att operera Ronny. För alternativet var annars amputation av bägge benen. Och det var klartecken för operation, så gjorde man den här operationen. Och det som gick snett var ju liksom en fettemboli som spreds i samband med operationen, som till sist liksom också satte sig på hjärnan och lungorna. Och Ronny Pettersson avled den 11 september 1978. Och Ronny sen som blev hemtransporterad kom till Axamo, faktiskt Jönköping, flygplatsen där. Och sen var det då till Örebro, och sen var det begravning redan den 15 september. Alltså snabba ryck var det på den tiden för Ronny Pettersson. Och det var ju Nikolaikyrkan som den här begravningen skedde. Så att, men själva jordfästningen var ju sen liksom i Almby kyrka, så det var ju en kortege ner. Och det var ju 5-6 tusen människor då som följde liksom Ronnys sista färd då till Almby kyrkogård. Och just vid Almbyplan i Örebro, för er som inte är örebroare och besöker det, så finns det ett jättefint konstverkens monument, staty av Ronny Pettersson. Det är Rickard Brixell som har gjort den här bronsstatyn. Så att den är jättehäftig att kika på. Som sagt, var en av de absolut största idrottsmän. Och Giro d'Italia gick ju mål i Milano och startade på Monza, bara ett par hundra meter ifrån faktiskt där den här hemska olyckan hände 1978. Så frågan den här gången är, hur många gånger vann Ronny Pettersson på just Monza i sin Formel 1-bil? Hur många gånger vann Ronny Pettersson i Monza i Formel 1?
Och tror man sig ha en uppfattning om det där, så skickar man in den till redaktionen@cykelradion.se.
Mm, och lycka till, och det är en snygg cykelradiotröja i potten den här gången också. Den är röd i sin bas.
Just det passar ju bra med tanke på frågan också. Monza, Italien, Ferrari, allt det där.
Allt det där, precis. Så börjar vi väl bli färdiga.
Jag tror att vi kan stänga den här butiken för nu i alla fall. Så är vi väl tillbaka om inte allt för länge.
Ja, någon månad kanske.
Sist och där. Så att under tiden så vi önskar väl alla god cykling och sånt.
Mm, du drar ju till Isle of Man här och ska köra lite...
Det blir ju cykelradio fast med motor. Ja. Vi kommer att sända live från de här TT-tävlingarna. Anrika tävlingar. De har hållit på sedan 1907 och tävlat där. Helt galet evenemang. Men det kanske jag kan berätta. Det finns lite cykelgrejer också att snappa upp när jag är där, så det kan vi ta i nästa cykelradio. Men vill man lyssna på det där, då kan man gå in på något som heter motorcykelradion.se.
Okej, motorcykelradion.se.
Det blir livesändningar.
Härligt, lycka till.
Detsamma, så hörs vi. Hej svejs.